välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 26 oktober när vi spelar in den här podden. Så presenterades den till slut, professor John Hasslers rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EUs nya klimatlagstiftning Fit for 55. 46 punkter blev det. Ellen, några överraskningar?
Nej, ingenting som chockerar den direkt kanske. Det finns väl en anledning till att just John Hassler fick det här uppdraget. Han är ju då professor i nationalekonomi. Han är väldigt ofta ute i debatten och ger sina synpunkter på hur man utformar en effektiv klimatpolitik. Och han har ju riktat en hel del kritik mot hur det ser ut i Sverige. Inte minst i ljuset av de förändringarna som just nu då görs inom klimatpolitiken på EU-nivå. Och då gäller det framförallt det här Fit for 55 som är en total omläggning och en väldigt en stor skärpning av hur det fungerar från idag, både av mål och av verktygen. Så att man kunde ana lite grann vad han skulle komma fram till.
Vilka var de viktigaste delarna i utredningen då?
Ja, en stor fråga har ju varit just klimatmålen och vi har ju då nationella klimatmål i Sverige och alla de här rimmar inte helt med de målen som finns inom EU och som nu då skärps för Sverige. Och det kom ju någon nyhet dagen innan om att alla klimatmål skulle slopas. Det blev ett himla liv om det och det gick ut och dementerades från regeringens sida. Men klimatmålen är ju en stor fråga i den här utredningen. Och det han säger är inte egentligen att alla ska slopas, utan det handlar om att miljömålsberedningen ska få i uppdrag att se över hur klimatmålen ser ut och att anpassa dem efter de besluten som nu då har tagits inom EU. Det enda där jag tycker att man från regeringens och Hasslers sida skulle kunna vara tydligare med att det faktiskt är ett slopande. Det handlar om transportsektormålet till 2030. Och det har ju också dividerats väldigt mycket de senaste åren. Och där säger man att man ska skärpa det. I praktiken det man vill, det är att man ska slopa målet så som det ser ut idag och införa något slags nytt elektrifieringsmål. Men i praktiken så vill man ju inte ha det längre. Och det motiverar man också ganska väl varför det är så. Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel idag för att nå det här målet. Och då menar man att Sverige importerar slaktavfall från resten av världen för att nå det. Det är inte en framkomlig eller särskilt hållbar väg. Och det är ju det som vi har pratat om på den här ledarsidan också. Så det tycker jag är bra att man gör det, men jag tycker också att man skulle kunna vara öppnare med att det faktiskt är det man kommer fram till och motivera det. Sen som sagt, de här målen i EU de är fortfarande väldigt skarpa, så att det finns inte utrymme för sänkta ambitioner är Hassler också väldigt tydlig med att förklara. Och därför så föreslår han också att vi ska ha ett nytt utsläppshandelssystem i Sverige som ska täcka de utsläppen som inte idag ingår i EU. Och sen ska det också kunna harmoniseras då med verktygen på EU-nivå. Och det tycker jag är ett fantastiskt bra förslag. Och en stor fördel med det är att du får fullkomlig kontroll över utsläppen i Sverige. Så det hoppas jag verkligen att regeringen går vidare med. Och det lät som att klimatministern var väldigt intresserad av det. Så vi får se vad som händer helt enkelt.
Ja, precis, för det är min nästa fråga. Vad händer nu?
Den här utredningen skulle ligga till grund för klimathandlingsplanen som regeringen ska presentera nu under hösten. Och där ska man då helt enkelt, det är precis vad det låter. Man ska lägga fram en plan för klimatpolitiken de kommande åren och hur man når målen. Så att allt där är ju lite osäkert nu, för det beror ju helt enkelt på vad det är man tar med sig från den här utredningen och vilka verktyg som man inför för att man ska nå de här målen. Så vi får ju helt enkelt vänta och se. Men givet att man tillsatte den här utredningen så kan man väl ana att det ändå skulle kunna bli en del förändringar i den svenska klimatpolitiken.
Elektrifiering kräver ju en trygg energiförsörjning. Berör John Hassler någonting om det så kallade kraftslagskriget? Vad är hans lösning på energiförsörjningen?
Ja, han är inne på att för att nå våra klimatmål så behöver vi ju vi behöver stötta vissa strukturer i samhället. Och det gäller bland annat då tillgången till el. Och där är han inne på bland annat att man behöver underlätta för vindkraften. Till exempel att kommunen ska få en fastighetsskatt från vindkraften. Att man ska ha incitament att faktiskt säga ja till vindkraft. Idag så har ju kommuner ett kommunalt veto där man kan säga nej till vindkraftsetableringar. Han säger att närboende från vindkraften ska få de ska kunna få sina fastigheter då, inlösta. Man säger att de ska få en ersättning av verken under deras livstid. Så att det är olika instrument som han presenterar för att man faktiskt ska få på plats mer elproduktion. Och sen så efterlyser han också att en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraften. Och den är ju lite svårare fråga. Den här regeringen har ju kärnkraften väldigt högt upp på sin agenda och man är ju redan nu inne och ändrar väldigt många regelverk för att få dem på plats. Och det är klart att om det skulle innebära en ambitionssänkning att man inkluderar partierna till vänster så skulle det ju vara väldigt problematiskt för Sverige. Å andra sidan så handlar det ju just om att få de här långsiktiga spelreglerna. Men så att han är inne på det också.
Mm. På tal om kraftslagskrig så var ju vindkraften också en brännande fråga på Moderaternas stämma i helgen som var. Vad var det som hände?
Ja, det har blivit lite grann av ett kulturkrig kring vindkraften. Jag skulle säga att det har uppkommit för att det började egentligen i konflikten om kärnkraften. Och ur konflikten om kärnkraften så tror jag att det fanns krafter, falanger till höger som också anammade ett instinktivt, principiellt hat mot vindkraften. Det är, i realiteten tycker jag att det är svårt att tolka det på något annat sätt än så. Och det här har funnits bland alla partier tror jag till höger, men inklusive de Moderaterna. Och det blir ju problematiskt och en ganska stor kontrast i förhållande till vad man sa innan valet och vad man då plötsligt ska säga när man sitter i regeringen. För det har ju varit en helt annan retorik. Nu är det väldigt tydligt från regeringens håll att man säger att vi måste ha all fossilfri el inklusive vindkraft. Och Ulf Kristersson har ju drivit igenom vindkraftsparket i havs och kört över andra departement för att det ska bli av. Men om det då finns det här motståndet internt i partiet så finns det ändå tvekan från näringslivets sida om hur framtiden ser ut för vindkraften. Och det är ju ett problem för att många företag är väldigt tydliga med att på kort sikt så är det vindkraften som gäller. Och då var det då förslag som skulle underlätta lite grann kring vetot. Förslagen eller kommunernas besked skulle behöva komma tidigare än idag. Och det mötte ganska stort motstånd. Det fanns de som ville att det kommunala vetot skulle utökas att gälla andra kommuner också. Och det var väldigt många från branschen som menade att det skulle vara förödande. Men det man landade i till slut var ganska bra. Man är inne på det här med att kommuner ska få incitament att säga ja till vindkraften istället. Och jag tycker att det är rätt ordning att börja i. Det är bättre att man pratar om incitamenten först och sen kan man prata om det kommunala vetot. För att om kommuner ska ge tidiga besked och inte instrument att säga ja, så kommer du bara få tidiga nej till vindkraftsetableringar.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Regeringen har fått hård kritik för sin höjning av elskatten, Tobias. Varför höjer man nu?
Det är många som undrar det. Den höjda elskatten kommer ju dra in ungefär 3 miljarder kronor, inte särskilt mycket i sammanhanget. Det är väldigt konstiga signaler att man samtidigt sänker drivmedelsskatten samtidigt som man höjer elskatten. Elektricitet, inte minst då i elektrifiering ska jag säga, inte minst i John Hasslers utredning, framställs ju som rena hälsokosten. Det är ju det som är lösningen framåt. Och det andra är det giftiga, så att säga. Varför gör man tvärtom? Det är ju lätt att förstå att man vill av, så att säga, väljarskäl sänka drivmedelsskatten. Men av precis samma skäl borde man ju i så fall sänka elskatten. Scenen var ju ungefär den här, att före valet så var det 3 av de 4 Tidöpartierna som ville sänka elskatten. Även Moderaterna ville göra det sista vintern före valet. Då ville de ha sänkt elskatt istället för den återbäring som man fick på elräkningen den vintern. Så att alla 4 partierna är i princip positiva till sänkt elskatt, och det måste ha varit det intrycket som väljarna fick. Sen kommer då våren 2023 och regeringen lägger ut ett antal skatteförslag på remiss. Ett av dem var då fryst elskatt. Och nu höjer man den istället. Man har alltså gått från att, så att säga, lova sänkt till att avisera fryst, och nu höjer man det. Det är klart att man undrar hur de tänker. Fördelningsmässigt, fördelningspolitiskt, om de nu tänker så i regeringen, är det också konstigt. Alla betalar elräkningar, men alla tankar inte bensin och diesel. Så att plus ytterligare en sak. Det kanske blir jättehöga elräkningar i vinter också. Det kanske inte riktigt ser ut så nu, men vem vet. Ska vi då ha en ny sån här krånglig återbäring från Försäkringskassan som har kostat så mycket pengar att administrera? Varför kanske inte förekomma det genom att sänka elskatten istället? Det är jättekonstigt detta.
Och om man nu ska lyssna på John Hassles utredning, så säger han ju också att man ska sänka elskatten, just för att det här är en vara, om man säger så, som vi behöver väldigt mycket mer av framöver. Och i Sverige har vi ju i princip helt fossilfri elproduktion, så att det blir ju någonstans en straffskatt på ren el.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
En annan viktig sak hände ju i veckan när president Erdogan skickade Sveriges NATO-ansökan vidare till det turkiska parlamentet. Är saken klar nu?
Det skulle jag inte våga säga, med tanke på hur rörig den här processen har varit och hur det hela tiden har kommit nya krav och utspel, både från Turkiet och Ungern, får man ju säga. Men självklart är det ju ett positivt besked, ett steg i rätt riktning, att parlamentet ska ta ställning till det. Så då ska de godkänna den, och sen så ska ju Ungern också godkänna den. Men det är ju inte tal om att processen rör sig framåt, och det dröjer nog inte länge förrän NATO är med. Och det är ju väldigt, väldigt bra, för den som har gynnats av det här limboläget, det är ju Putin framför allt, genom att han har skapat splittring i den viktiga Östersjöregionen där Finland är med, men där Sverige då, som är den viktigaste staten på många sätt och vis, i synnerhet då för Östersjöns säkerhet, har inte kommit med nu.
Precis, det är mycket runt svensk säkerhet, och bland annat den här svenska kabeln som saboterades på Östersjöns botten. Har det något med saken att göra?
Det är ju svårt att säga, men svenska marinens sånt här ubåtsräddningsfartyg Belos har ju genomfört dykningar på den här kabeln som går ifrån Stavsnäs i Stockholms skärgård. Det är där båtarna utgår, till Sandhamn bland annat. Därifrån går en kabel till den estniska ön Dagö, och den här kabeln den har då uppenbarligen skadats, och den har skadats med vad marinen säger en extern kraft. Och vad det sen är, det kommer ju förhoppningsvis den här utredningen att visa, men blotta misstanken att det kan ha skett i form av ett sabotage, det är ju en väldigt, väldigt skrämmande tanke. Det där är ju oerhört viktigt. Just den här kabeln, den forslar då data fram och tillbaka mellan Estland och Sverige. Men det finns ju mängder med kablar och sjöledningar i Östersjön där det går el, där det går gas och just data då. Och vill man skada ett samhälle, vill man skapa oro bland samhällets medborgare, då kan det ju vara verkligen ett sätt att ge sig på den här typen av kritisk infrastruktur. Det är ju dessutom väldigt lätt att göra det. Det är enorma arealer där ute. Man kan lätt förbli oupptäckt. Och det är internationellt vatten. Man kan naturligtvis ha koll på vilka fartyg som trafikerar Östersjön och så. Och i det här fallet så är ju två fartyg intressanta. Och det är ju ett ryskt fartyg och ett kinesiskt fartyg som båda har betett sig märkligt i närheten av dels den, framförallt då den här kabeln mellan Estland och Finland som också skadades. Det är verkligen högintressant och någonting som faktiskt visar att säkerheten i Östersjön är viktig.
Ellen, det här hybridkriget vi ser nu, är det Cold War 2 vi befinner oss i?
Man brukar ju ibland kalla det för det. Och det är ju enkelt att när man ser det så där tillsammans att man placerar det inom att det liknar ett hybridkrig. Och jag skulle säga att just det här med kablarna som går då längs med vattnet och att de här misstänkta sabotagen, det är ju ett intressant exempel. För det var ju en finsk kabel som skadades också för häromveckan. Och där var det ju direkt en fråga om huruvida NATO skulle involveras. Och sen hände det med Sverige. Så att det här är ju ett väldigt tydligt exempel på behovet av att vi kommer med så snabbt som möjligt, även om jag inte tror att de här fallen direkt hade någonting att göra med att Turkiet gick ut nu då och att de skickade det till parlamentet.
Och om man ska tänka på kalla krigets tankegångar så är det ju så att de här kablarna som finns genom Sverige är ju en av anledningarna till att Sverige har en så stark ställning genom sitt FRA. Med FRA-lagen som omstrid för 15 år sedan, att vi kan lyssna på väldigt central datatrafik. Och kanske är det en sådan kabel som har gått av. Ja, bara en fundering över vad det är som pågår.
Tack för det, Ellen, Tobias och Henrik. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Ögonblicket. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Nästa vecka har podden uppehåll, men vi är tillbaka igen om 2 veckor.